Ja, då var vi tillbaks igen här då.
Yes, inte länge sedan.
Nej, det var inte länge sedan. Vi delade upp det här, sa vi, med Peter så att han skulle få den tid han förtjänar i ett eget avsnitt, tänkte vi.
Ja, precis.
Det förra avsnittet blev lite långt, så att med oss nu kommer vi faktiskt ha, vem då, Anna?
Peter Stenumgård, författare till boken Illusionen om vetenskapen.
Ja,
han har skrivit flera böcker, men en av dem.
Ja. Välkommen till podden, Peter.
Tack så mycket.
Ja, vi har ju fokuserat en del på din bok i det här avsnittet, Illusionen om vetenskapen. Och då tyckte vi det var perfekt om vi kunde få ha med dig själv live.
Absolut.
Mm. Så för de som inte känner dig, har du lust att berätta lite för våra lyssnare om vem du är och din bakgrund och lite sådär?
Ja, min bakgrund rent formellt, och så är jag civilingenjör i grunden, teknisk fysik.
Okay.
Och sen är jag teknologidoktor då, och det är doktorerat.
Ja.
Och jag har jobbat med forskning i rätt många år. Jag har haft 2 adjungerade professurer också inom telekommunikation då. Så att jag är skolad vetenskapligt, kan man säga då. Och de här frågorna har ju någonting som har följt mig genom åren. Det var väl så mycket det började. Jag kom ju till tros i vuxen ålder, och efter en lång, för att säga, undersökning av just den här frågan om tro och vetenskap, relationen däremellan då.
Ja, precis. Får jag bara, innan vi går in lite mer på det här, kanske teknologidoktor för oss som inte är helt med i matchen?
Ja, det innebär att man har gått igenom en forskarutbildning,
ja,
och doktorerat då. Och ja, gör man det inom teknikfältet kan man säga, då kallas man teknologidoktor.
Okej,
när man tar sin examen då.
Okej, ja, det heter teknologi alltså. Ha.
Mm. Precis.
När du var på besök hos oss i Bergslagskyrkan då här i Nora, då berättade du lite grann om när den här insikten lite grann om den kristna tron väcktes hos dig.
Mm.
Det tyckte jag var väldigt intressant. Är det något du skulle kunna berätta för våra lyssnare om lite grann?
Ja, du tänker på det som hände i slutet av min grundutbildning där, med professorn.
Ja, precis.
Ja, jo, jag gick ju då sista året på teknisk fysik och elektroteknikutbildningen i Linköping, och inriktning mot tillämpad fysik. Och det var väl den inriktning som mest förberedde för fortsatt forskning, om man skulle vilja göra det.
Mm.
Och då höll vi på med en kurs som heter Fysikens matematiska metoder. Och den kursen fick vi verkligen liksom räkna på de här väldigt kända ekvationerna inom kvantfysik och värmeledning och så vidare. Och okay, den här professorn vi hade i teoretisk fysik, han var otroligt duktig och inspirerande. Sen var det så att på sista lektionen då brukar han alltid berätta någonting, exempel ur sin egen forskning.
Mm. Okej.
Okay. Och det skulle han göra den här gången också. Och vi satt ju där då som tända ljus. Vi hade liksom verkligen fått se liksom vetenskapens förtjänster, hur man med avancerad matematik då kunde härleda det mesta och så vidare.
Ja.
Så berättade han då hur han höll på att forska. Han forskade på hur röntgenstrålning studsar mot olika material.
Okay.
Och här var det bly i det här fallet. Och det hade betydelse om man ska utforma då skydd när man röntgar människor, så att inte röntgenstrålning går åt fel håll och så.
Mm.
Men bly är ett väldigt komplicerat grundämne, det är väldigt många elektroner i det, så han hade satt igång och räknat och hamnat i ett svårlöst matematiskt problem. Han kom liksom ingen vart, berättade han då för
okay
oss. Jaha, och vi satt där och väntade på och han skulle då berätta hur han tog i tur med det här. Då säger han så här, och ja, och jag gjorde som jag brukar göra när jag hamnar i svårigheter. Jag bad till Gud på kvällen.
Det blev en chock.
Och det blev alldeles tyst i klassrummet. Alla satt och väntade på att han skulle visa på det här matematiska trixet då, som han hade hittat. Va?
Ja.
Och jag tänkte, vad är detta nu som händer? För jag satt ju också som ett tänt ljus och verkligen så här uppfylld av vetenskapens förtjänster och styrkor. Mm. Och så börjar han prata om att be till Gud.
Mm.
Jaha, ja. Ja, han fortsatte att berätta. Och som på natten berättade han då, så vaknade jag mitt i natten.
Mm.
Och i rummet ovanför sängen så lyste det ett koordinatsystem i eldskrift i luften.
Mm.
Och jag tänkte nu alltså, det bör, man börjar känna lite så här, skruva på sig lite, nu börjar det kännas lite pinsamt, va?
Mm.
Och då i luften, då kunde han se i det här koordinatsystemet en så kallad transformation. Det innebär att man kan skriva om sitt matematiska problem.
Okay.
Så kan man lösa det nya problemet, och när man har löst det så transformerar man tillbaks. Så har man lösningen på det första problemet.
Okay.
Så han rafsade ner det här på ett papper mitt i natten och la på statusbordet och somnade gott. Dagen efter berättade han då satt han igång och räknade. Och efter 8 A4 sidors räknade så föll lösningen ut. Och den blev publicerad i en av de mest välrenommerade tidskrifter om teoretisk fysik. Fick hans namn då. Och det där var väl en första sån här, vad ska vi säga, ett stilbrott, va? I min egen tankevärld, att här står då en professor i teoretisk fysik.
En vanlig svensk.
En vanlig svensk, men otroligt duktig. Och så börjar han prata om Gud och blandar in det i det här med vetenskapens metoder då. Och det där hade jag ju med mig senare sen när jag själv började fundera mer på de här frågorna. Han var ett levande exempel på att det inte fanns någon, det behövde inte vara någon konflikt mellan vetenskap och tro då.
Häftigt!
Ja, det var det verkligen.
Det är inte så många av oss som har fått uppleva eldskrift heller.
Verkligen inte alltså. Det skulle vara fantastiskt att få uppleva.
Ja, eller hur? Kul! Det är spännande med folk som har lite olika vägar fram till tro. Och kanske ännu mer där det är liksom oväntat eller otippat. Det är ju fascinerande. Men du Peter, du har skrivit flera böcker då. Och bland annat den här boken som vi har läst till det här avsnittet, Illusionen om vetenskapen. Vad var det som fick dig att skriva den här boken?
Det var väl det att när jag själv under min forskarutbildning då fördjupade mig just i vetenskapliga metoder och inom ämnet vetenskapsteori, där man liksom tittar verkligen i grunden, vad innebär vetenskapens metoder och vad finns det för svagheter och begränsningar? Då blev jag ju väl medveten om att det finns ju väldigt, väldigt mycket kritik mot den vetenskapliga metoden. Det vill säga, jag hade ju stött på en del kritik tidigare, men i den här kursen visade det sig att kritiken är ju skoningslös alltså. När det gäller vetenskapens anspråk då att stå över andra metoder och kunskapstraditioner när det gäller att hitta sann objektiv kunskap om tillvaron. Och det här är ju lite intressant, för att så fort man läser en kurs i vetenskapsteori idag så kommer ju de här sakerna fram. Men det var liksom ingen som ville prata om det där.
Nej, jag tänkte precis det. Jag menar, för jag har ju ingen sån här typ av utbildning alls. En annan hör ju aldrig om något sånt, någonsin liksom.
Nej. Och det var flera doktorander, kollegor som gick den här kursen som blev alltså i grunden väldigt upprörda. För det märktes ju rätt tydligt då att det här ruckade ju liksom en sorts världsbild av tillvaron, omskakande, och att det inte var så tillförlitligt och så vidare. Och de försökte på olika sätt att prata omkull den här föreläsaren som var otroligt duktig själv inom ämnet då. Och det visade sig gick inte. Utan det finns alltså väldigt, väldigt allvarlig kritik mot vetenskapliga metoden i grunden. Men man har liksom landat i att det är det bästa vi har, så att säga. Va?
När du gick den här kursen då, vart stod du i förhållande till din egen tro som du har nu? Var det där eldskriftsprofessorn tidigare och det här kom senare eller tvärtom?
Ja,
eller?
Det här kom mycket senare. Så jag hade kommit till tro när jag gick den här kursen.
Okej.
Ja, och jag hade ju bekantat mig med en del med ska säga, begränsningen av vetenskaperna och märkte av dem under min egen forskarutbildning och så. Men det var ändå inte i närheten av vad som levererades här alltså.
Ja, precis. Du fick mer observera, eller du såg mer hur de andra då verkligen skakades om i det här.
Ja, även jag själv hade svårt med vissa saker som jag hade ändå trott. Det här är väl ändå säkert på något sätt, för att den här typen av metoder. Men det visade sig, nej, det var det inte.
Nej.
Så även jag fick liksom börja och liksom inse hur djupgående den här kritiken är i grunden då. Och då blev jag lite, vad ska jag säga, då insåg jag ju plötsligt att de här debatterna som förs väldigt mycket mellan alltså, tro och vetande, det finns väldigt mycket, ska jag säga, dogmatism som kommer från de som påstår sig företräda vetenskap då, det är så att de sågar allt som inte uppfyller vetenskapliga traditioner, och samtidigt som de själva då verkar vara rätt omedvetna om de här begränsningarna som finns. Mm. Det var därför jag tyckte att man behöver nog skriva en bok för att få lite balans i den här debatten, så att säga. Mm. Och då var jag tvungen, och eftersom Richard Dawkins hade skrivit Illusionen om Gud, så tyckte jag det var roligt att skriva Illusionen om vetenskapen.
Jag tror att många tänker på den boken direkt när de hör titeln. Det är kul.
Ja, precis.
Men du kritiserar ju vetenskapen ganska starkt i den här boken som du har skrivit. Kan du ge ett exempel då på det du tycker är vetenskapens största inneboende problem?
Något konkret för oss som inte är liksom så insatta i sånt här.
Man kan väl säga då att jag återger ju i princip den här boken det som finns då i de här kurserna där man kan läsa om i de här vetenskapsteorin då. Mm. Jag tror att det allvarligaste missförståndet, det är nog att man tror att om man använder en vetenskaplig metod, då kommer man automatiskt fram till sann kunskap om tillvaron.
Ja. Mm.
Och det stämmer inte. Mm. Vilken metod man än använder, det har vetenskapsteoretiker bevisat. Så är det inte.
Mm. Nej, precis.
Och då finns ju vetenskapsteoretiker som har gått väldigt långt och drar ytterligare slutsatser då. Det finns en känd som heter Paul Feyerabend, han lever inte än idag, men han menar då att eftersom man inte kan bevisa att någon av de här vetenskapliga metoderna är överlägsen någon annan metod, då ska man inte behöva använda någon av de här metoderna. Då ska man ha rätt att använda vilken metod som helst när man bedriver forskning.
Ja, precis. Ja.
Han går väldigt långt, det kallas för en anarkistisk kunskapssyn då. Okay. Men liksom, det blir ju den naturliga yttersta konsekvensen. Varför ska man tvinga på någon en viss metod när den bevisligen inte leder mot sann kunskap, va?
Ja.
Och det kan ju låta hemskt när man hör det.
Ja.
Men det här är alltså allmänt känt bland vetenskapsteoretiker att de här begränsningarna finns.
Ja, precis.
Mm. Då har man landat i att av de olika metoder som finns tillgängliga, så vetenskapliga är ändå den bästa, tycker man då. Och så använder man den och så talar man om så här ska man jobba för att jobba vetenskapligt.
Mm.
Men man kan säga att det absolut viktigaste egentligen med det vetenskapliga förhållningssättet, som ibland glöms bort, det är det här kritiska förhållningssättet. Att man ska vara så kritiskt granska och även granska sina egna resultat och sina egna slutsatser. Ja. Och jag tror det där ofta, när det blir dogmatism, att man kanske börjar glömma det där. Det är lätt att börja kritisera och kritiskt granska andra.
Ja.
Men vetenskapens väsen är att man ska vara lika kritisk mot sina egna slutsatser och resultat.
Ja, precis. Mm. Det är ju, ska man inte försöka vara ganska nollställd egentligen när man går in i det för att vara neutral från början och sen liksom komma fram till?
Precis, precis. Hela tiden vara så objektiv man kan.
Ja.
Och tyvärr, nu visar ju annan forskning att människan har ju en sorts benägenhet att väldigt snabbt skaffa sig en uppfattning om hur man tror att det kommer att bli.
Ja.
Och har man väl skaffat sig en sån uppfattning, så visar det sig att människan är i regel rätt obenägen att lämna den uppfattningen, även om det kommer fram fakta som strider mot den här uppfattningen då.
Ja. Vad skulle du säga då, svara någon som kanske säger så här, ja men Gud behövs ju inte eftersom vi har vetenskapen. Skulle du hänvisa till de här typen av tankar som du nu har berättat för oss, eller?
Nej, alltså i min värld så är det så, alltså vetenskapen, den svarar inte på frågan om Gud finns eller inte. Den kan liksom inte varken bevisa eller motbevisa, för vetenskapen är alldeles för begränsad för det.
Mm.
Så för mig är inte det någon motsägelse i sig.
Nej, precis.
Vetenskapen lever sitt väsen, men den kan inte liksom avgöra om Gud finns eller inte.
Nej. Och det är för att den inte kan svara på varför-frågan, eller?
Ja, bland annat. Och vetenskapen är också sån att den är väldigt begränsad. Den är bara begränsad till det som
finns.
Mätbart och observerbart i vår del av universum, om man säger så.
Ja. Det som finns,
en tanke på Gud, tanken på Gud innefattar ju fler dimensioner, så att säga, än det som är fysiskt mätbart och observerbart. Så att vetenskapen är liksom inte rustat i min värld i alla fall för att svara på den frågan då.
När vi läser din bok, om vi förstår dig rätt, så är du ganska tydlig med att du är emot den här övertron då på vetenskapen. Vad tror du är huvudanledningen till att vi i dagens samhälle ofta har gjort vetenskapen nästan till en slags gud? Är det för att vi inte har något annat alternativ, eller?
Jag tror att Det är det ena skälet, men man kan säga att det här grundlades egentligen redan på 1700-talet, under upplysningstiden, för att kyrkan hade då valt en världsbild som var grundad på väldigt gamla naturforskare, Aristoteles och så. Mm. Och den var ju grundad på det man kunde se bara med sina fem sinnen, ögon och så, utan några instrument eller mätinstrument. Mm. Sen då när man började få tillgång till mätinstrument, Galileo, han byggde teleskop och så vidare, då kunde man se att den här världsbilden som kyrkan hade, den stämde ju inte med de här observationerna.
Nej.
Men då orkade inte kyrkan med att reformera sig.
Mm.
Och då när vetenskapen växte fram, då kunde man ju rikta väldigt mycket hård kritik mot kyrkan och anklaga den för att vara dogmatisk och bakåtsträvande och så vidare.
Ja.
Mm. Och då seglade vetenskapen upp som den mänskliga förnuftets på något sätt överlägsenhet över kyrkedogmatik.
Ja.
Och då odlades ju en bild av att vetenskapen var på något sätt objektiv, sann kunskap som inte var förmörkad då av en massa religiös dogmatism och så. Sen har den där bilden förstärks, men just i Sverige tror jag vi har lite speciell situation. För att
på vilket sätt då?
Jo, på 50- och 60-talet så förekom en debatt i Sverige, den så kallade Hedenius-debatten.
Mm.
Ingemar Hedenius, han var professor i praktisk filosofi, och han gick till väldigt, väldigt hårt angrepp just mot kristendomen och menade att om man var intellektuellt ansvarstagande, då kunde man samtidigt inte vara kristen.
Mm.
Och han gick så hårt fram, så det var ju människor som lämnade kyrkan, och det där, han hävdade då att det var en så djup konflikt mellan tro och vetande.
Mm.
Och höjde då vetenskapen till, vad ska jag säga, det här mer upplysningstidens ideal. Och det har bitit sig fast i Sverige, tror jag, sedan den tiden.
Mm.
Att man fortfarande inte är benägen att ta till sig den kritik som finns mot vetenskapens fundamentala.
Nej, precis. Men så... Så du menar alltså att du tror att det här är lite värre utifrån ett kristet perspektiv i Sverige än vad det är i andra länder?
Ja, absolut. Alltså den här motsättningen som vi i Sverige hela tiden ska dra upp då, att det ska vara en rågång mellan kristen tro och vetenskap, det har jag aldrig märkt i andra länder när jag träffar andra forskare.
Mm. Inte ens i Skandinavien, eller?
Nej, det är faktiskt... Nej, inte lika så att säga
intensivt
starkt som det är i Sverige.
Nej,
men jag har ju träffat till exempel indier.
Oh.
Han berättar liksom att folk där som jobbar med deras rymdprogram, de är ju djupt troende hinduer.
Oh.
Tror på reinkarnation och allt möjligt sånt här. Och det är ingen konflikt, så han, det är inget konstigt.
Men jag tänkte en liten sista fråga här då. Jag har ju erfarenhet av att jobba med ingenjörer där tron ifrågasätts väldigt skarpt, och som vi var inne på förra frågan här. Och du arbetar ju i en akademisk värld. Hur upplever du att man bemöts då som kristen? Är det något som ligger till last, om man säger så, för dig som person när du jobbar?
Nej, jag har aldrig märkt det faktiskt. I och med att det finns ju rätt många, jag har inte räknat dem, men det finns ju forskare som är troende och som är väldigt duktiga forskare samtidigt, och jag får nog säga i forskarvärlden så har jag inte mött den här dogmatiska, så att säga, synen på att det liksom är omöjligt att vara troende och samtidigt jobba med vetenskap. Det kan vara en och annan som kanske har en sån uppfattning, men på något sätt så är det som att ju mer man lär sig om vetenskap, desto mer börjar man, så ökar ju kanske ödmjukheten också.
Ja.
Man börjar inse liksom att det kanske inte är så idealt som man kanske trodde när man gick på universitetet och så.
Nej,
mm.
precis.
Så att, och sen är det väl, så att det där, jag tror det är väldigt olika faktiskt. Mm. Beroende på vilka områden man är inom, om man är ingenjörsvetenskap eller om man är inom medicin och sådana saker då, så tror jag det kan skilja sig lite grann då, men men jag tror att det viktiga, om man tycker att det här är en viktig fråga för att man upplever att det finns konflikt här, så tror jag det är viktigt att man som enskild individ, man skaffar sig lite mer kunskap om vetenskapen som metod, för det finns ju många populärvetenskapliga jättebra böcker om det.
Mm.
Och likadant att man skaffar sig mer kunskap om Bibelns texter, för ofta är det ju så att många vill ställa då skapelseberättelsen till exempel mot vad vetenskapen säger.
Mm.
Att läsa på lite, fördjupa sig lite. Det finns väldigt mycket bra referenslitteratur tillgänglig. Ja. Man kan titta på skapelsen och de här gamla texterna. Ja. Och så ser man att det kanske inte är så självklart hur de ska tolkas. Det här är ju 3000 år gamla texter.
Ja.
Och ju mer man ökar sin kunskap, både om Bibeln och om vetenskapen, då lättare tror jag man har att hitta sitt förhållningssätt.
Ja, precis.
Och så att man använder ett kritiskt förhållningssätt. Man ska inte nöja sig med vad högljudda, dogmatiska företrädare påstår, vare sig om Bibeln eller om vetenskapen.
Nej, utan
den mödar sig om att använda sitt kritiska förhållningssätt för att skaffa sig sin egen uppfattning. Det tror jag är viktigt.
Ja, precis. Jag kan ju tycka, som håller på lite med teologi då, att ibland så känns det som att kristna människor kan vara väldigt högt utbildade och mycket intellektuella, men ibland när det gäller Bibeln, då är det som att då lämnar man det sunda förnuftet på sin arbetsplats. Och sen så blir liksom Bibeln nästan lite magisk och en annan typ av grej.
Och där skulle jag bara uppmuntra alla som tycker det är en viktig fråga, att fördjupa sig om Bibelns texter.
Ja, precis. Ja.
För det finns oerhört mycket djup där som ofta inte kommer fram. Och det finns jättemycket spännande tolkningar av skapelseberättelsen som alltså personer som är både duktiga forskare men även duktiga textkännare kan visa. Så att öka sin kunskap, det tror jag är viktigt.
Okej, men det får vi tacka dig då, Peter. Det var precis så bra som vi hade hoppats på, de
Jättekul.
Svaren vi fick ifrån dig.
Ja,
tack själva. Det är en viktig fråga ni belyser, så att det är bara roligt att kunna bidra på något sätt.
Härligt. Tack.